Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 96. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid har jag min bästa vän och kollega och faktiskt före detta chef Ingrid Karlqvist.
Tack ska du ha, Maria. Ja, du är ju lika mycket chef som jag.
Ja. Jag blir lika åtalad som du för HMF och annat. Ja, det är spännande tider vi lever i. Du, idag har vi ju en jäkligt kul bild och kul huvudrubrik ska jag inte säga för att det är då Bidens katastrofstart. Men vad ser vi på bilden?
Ja du, vi ser ju då Joe Biden som påstås vara president i USA nu. Och så ser vi den jätteroliga memen på Bernie Sanders. Och det var väl, bilden är väl tagen under installationen. Ja. Han satt med vantar och ser skitsur ut och den har börjat dyka upp överallt. Så att Daniel slängde in Bernie där också.
Ja, han såg väldigt trumpen och uttråkad ut och satt med benen i kors och vantar och såg allmänt. Och munskydd och såg allmänt sur ut liksom. Ja. Men det har blivit
Han är ju den första som bestals av Biden på segern som demokraternas kandidat. De hade ju samma valfusksystem inom demokraterna för att det skulle bli Joe Biden.
Mm. Ja, så han har all anledning att vara sur, den första som blev blåst. Och som sagt, det har dykt upp väldigt roliga memer med Bernie som det, i alla möjliga sammanhang där man stoppar in honom sittandes så här trumpet i kul sammanhang. Vi kan lägga en länk där till en tweet av vår kompis Rita Panahi som hade rätt många exempel på roliga memer där i sin tråd. Du, det glädjer oss storligen att Åkesson Jimmy briljerar i SVT Agenda mot den ganska dryge Anders Ygeman.
Ja, och den fullständigt ljugande Anders Ygeman. Vi ska komma tillbaka till det sen, men det är ju makalöst vad dessa socialministrar ljuger med ett straight face. Alltså de bara vräker ur sig precis vad som helst.
Ja, usch. Vi glädjer oss åt att Åkesson i alla fall redde ut denna duellen på ett fördömligt sätt. Och så ska vi prata också lite grann om kyrkoattacker. Det är ju tyvärr ett fenomen som verkar galoppera i Sverige just nu. Det är attacker mot, man välter gravstenar, man vandaliserar kyrkor invändigt och utvändigt.
Ja, och nu senast har man kastat brandbomber 2 gånger mot en kyrka i Spånga, en 1100-talskyrka.
Vad kan detta bero på? Är det satanister Inger, som är i farten eller?
Nej, det är högerextrema. Vi ska återkomma till det.
Som vanligt, dessa högerextrema alltså.
Roten till allt ont.
Det kloka någonstans. Du, en positiv nyhet, trots allt mitt i allt elände, det är ju då att ni minns säkert läkaren Caroline Hakim som sköts till döds på öppen gata i Malmö med sitt lilla spädbarn i famnen. Där har man nu anhållit en misstänkt för det mordet, en 22-årig man.
Ja, precis. Och jag har frågat fåglarna och åtminstone jag har fått ett namn. Jag tänker inte säga det, men vi kan säga att det är ett arabiskt namn. Ja, okej, det är inte så konstigt. Och alltså, sedan tidigare så sitter en 23-åring misstänkt för medhjälp. Och den här 22-åringen, han kommer väl att häktas. Men det är ingen större fara, för han sitter nämligen redan i fängelse. Och det verkar som att de är ganska säkra på att de har tagit rätt person. Och namnet har väl funnits med redan från början. Men nu tror... Ja, de verkar tycka att de kan se att det är han på bilderna från övervakningskameror där. Och det vore ju väldigt, väldigt skönt.
Ja, det är ju lite frågetecken kring motiv och sådana grejer i det här fallet. Caroline Hakims sambo, som väl då även är pappa till det lilla barnet. Han är ju, umgås ju i de här kretsarna. Tungt kriminella.
Ja, han är själv alltså tungt kriminell för tidigare. Och med vad jag förstått av den här artikeln som Kvällsposten har skrivit, så verkar det ju vara så att han beslöt sig för att skjuta henne för att hon skrek någonting åt honom. Liksom, vad fan håller ni på med eller något sånt? Och då vände han sig om och sköt henne.
En helt grotesk historia från början till slut, men vi lär ju antagligen bli lite klokare när det väl kommer till åtal och man kan ta del av förundersökningen. Och se hur tankegångarna har gått där. Polisen, jag har ju förstått att polisen och åklagaren har lagt pussel kring detta rätt länge och försöka få ihop alla trådar, alla kopplingar som finns, och om det var så att man i själva verket var ute efter sambon, eller om det var en hämndaktion mot honom genom att mörda henne, eller hur det ligger till. Men vi blir säkert klokare när åtalet väl dyker upp. Jag
bara säga det också, att vi sa ju redan från början, så hånade vi Malmöpolisen just för att de påstod att här skulle minsann den undre världen tjalla. För ingen tycker att man ska skjuta mammor med sina spädbarn i famnen. Och precis så blev det ju. Det är ju ingen som har tjallat, utan det är väl gammaldags hederligt polisarbete som har lett fram till detta, skulle jag tro.
Det skulle jag också tro, och det jag däremot inte begriper är varför de plötsligt fick för sig att de skulle få hjälp av de kriminella med att lösa detta. För även om det inte är någonting man tycker är jättebra att skjuta mammor med spädbarn i famnen bland de kriminella, så deras omärta är ju så mycket starkare.
Ja, ja, naturligtvis. Tjallar du så är du död. Det är så det fungerar.
Så är det, precis som med den traditionella maffian. Du, sossarna,
yeah.
Det är denna ständiga källa till nyheter och analyser.
Ja, alltså vi har ju hävdat ganska länge, och framförallt de senaste veckorna, att sossarna håller på att försöka införa någon slags diktatur. Och att vi går mot en fascistisk framtid och så. Och samtidigt står dessa sossar och varnar för fascism och så. Och de påstår sig vilja värna demokratin, vilket de inte alls gör. Och en annan som har sett dessa tendenserna är ju debattören Mattias Lindberg. Och han skrev en debattartikel i Expressen för ett par dagar sedan.
En bra debattartikel. Jag följer honom på Twitter, och han följer faktiskt mig också. Jag vet inte hur han vågar göra det, men en modig person tydligen. Jag tyckte att hans analys var bra. Rubriken var S använder en strategi vi brukar se i diktaturer. Och kortfattat kan man säga att det går ut på att vad ska man säga, illegitimisera, säger man inte. Alltså att ogiltigt förklara motståndaren helt och hållet, att inte bara deras ståndpunkter eller attackera dem i sak, utan att undergräva hela deras raison d'être, deras rätt att existera överhuvudtaget.
Ja, och så har de ju länge gjort mot Sverigedemokraterna, och nu är det då Moderaterna som anklagas lika hetskt, för att nu har de ju blivit som SD och vill samarbeta med dem. Och varför går sossarna till så skarpa attack med det? Därför att de vet ju att om Moderaterna verkligen slår sig ihop med SD och inte KD trillar ur, så kommer de att vinna nästa val. Punkt slut. Så de måste ju till varje pris försöka utmåla, men du, jag tror inte det fungerar längre. Jag tror det var länge sedan det fungerade. Men ju värre de blir, desto fler människor kommer att säga att men de är inte riktigt kloka.
Nej. Nej, precis. Jag dristade mig faktiskt att svara herr Lindberg på Twitter. Jag skrev att jag tyckte att hans artikel var bra. Och så påtalade jag också att en annan sjuk grej som sossarna gärna ägnar sig åt, det är att peka ut befolkningen i andra länder som odemokratiskt. Mm. De vill ju gärna allting de inte gillar odemokratiskt. Mm. De har helt snurrat till det med det begreppet. För att de röstar fel, säger exempelvis Polen, Ungern och senast när Löfven uttryckte lättnad över att Trumps presidenttid äntligen är över. Och då var det en del människor som tyckte att ja, men nu Trump, vad heter han, Löfven, får vi tycka det? Att han behöver väl inte tycka om Trump? Och så försökte jag liksom förklara att men som regeringschef så talar ju Stefan Löfven för Sverige. Mm. Och det, alltså han som representant för landet, och då måste man min själ välja sina ord lite grann, tycker jag.
Ja, men självklart. Men de är ju några tölpar. Tullorkar. Men nu, en positiv nyhet är att nu äntligen rasar förtroendet för Folkhälsomyndigheten och MSB och regeringen. Det var Novus som har mätt detta i mitten på januari. Och då är det bara 28% som har ganska eller mycket mycket stort förtroende för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kan jag ha en del att göra med deras före detta generaldirektör Dan Eliasson. Mm. Det är en siffra som kan jämföras med 54% i mitten av mars förra året. Så det är en rejäl djupdykning. Mm. Och när det gäller Folkhälsomyndigheten så... det hittar jag inte här nu. Men regeringen, där har då förtroendet sjunkit på en månad från 45-30%.
Oj, 15 procent enheter alltså.
Mm,
Det är, ja, hon den här statsvetaren är, hon var Jenny Madus, där man analyserar detta och säger att svenska folket är uppenbarligen väldigt besvikna både på regeringen och de här två myndigheterna.
Ja.
Det, så kan man väl uttrycka det utan att överdriva. Jag vet inte om svenskarna trodde liksom att alltså initialt i den här coronakrisen och det att alltså hade sån total övertro på att vår regering och våra myndigheter på något sätt skulle trolla och lyckas med det som inget annat land hade lyckats med, och vi skulle leva i någon slags utvalt nirvana eller...
Ja, men alltså det här är ju en kombination av Titanic-nationalism och rädsla. Alltså Titanic-nationalism är Sverige är världens bästa land, och det är klart att vi kan göra tvärt emot alla andra, för det kommer att visa sig att vi har rätt, för vi har alltid rätt. Och våra myndigheter, de är de bästa i världen och så. Men också rädsla. Alltså när pandemin kom, när vi inte visste hur många som skulle dö, alltså hur dödlig den är. Det är ju många som har dött, men den är inte särskilt dödlig. Det finns olika förklaringar till det. Liksom. Då, alltså folk var livrädda, och de allra flesta människor reagerar då med att lita på dem som sitter vid makten. Ja. Det är magiskt tänkande. Det är som att de tror att ja, de har bytt ut Gud mot Stefan Löfven och Anders Tegnell.
Mm. Men det är intressant att notera, tycker jag, att nu ser vi ju att stenhårda, det har vi pratat om tidigare i podden, stenhårda lockdowns, det som var så kontroversiellt att Sverige inte införde det har visat sig vara ganska ineffektivt och dåligt på alla möjliga sätt. Så att egentligen så skulle man ju kunna tänka sig att alltså på det sättet hade ju Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten faktiskt rätt, att det just lockdown var... Mm. Inte en åtgärd som skulle vara särskilt effektiv.
Nej, om man inte gjorde det direkt. Jag tror att det är därför Norge har lyckats bättre och Danmark. Alltså dels är det för att de inte har lika stor mena befolkning, men också för att de gjorde det i början. Storbritannien väntade ju för länge, och nu har de ju den ena lock. Alltså de lever ju ständigt tillstånd av lockdown.
Mm.
Och jag ska prata med en kille som heter Peter McIlvena han ska sända live ikväll klockan 9 svensk tid. Jag ska lägga länken till det så att ni som vill kan titta på det.
Mm.
Och då ska vi jämföra Sverige och Storbritannien och prata lite om vaccin och så.
Ja, vad intressant. Nej, men jag tror också att det naturligtvis är så, Ingrid, att Danmark och Norge till exempel har bättre koll på sin äldrevård och har inte låtit folk springa ut och in. Det var ju ett stort problem att man var totalt förvirrad där i början och inga skydd.
och sjukvården. Alltså folk tror, vem var det som sa, vård i världsklass, var det Dumma Strandhäll?
Ja, det var det väl.
Ja. Alltså det är länge sedan Sverige hade vård i världsklass. Vi, alltså de flesta länder har mycket bättre vård än vad Sverige har. Alltså specialistvården är bra, men alltså man har monterat ner det under så många år för att ha råd med invandring. Nu hittade jag Folkhälsomyndighetens siffra. De har gått ner från 61% av förtroende till 50%.
Okej. Okay. Ja.
Och de har drabbats lite mindre hårt än regeringen och MSB.
Ja, fast en större skepsis från början där vad det låter också. Men innan vi ser det här klippet som vi ska visa med Anders Ygeman och Jimmy Åkesson från gårdagens Agenda. Där de pratar om yttrandefrihet, sociala medier och lite ditt och datt. Och Ygeman ljuger hejvilt om en det ena och det andra. Så kan vi konstatera att det är ytterligare ett tecken på att Moderaterna nu närmar sig Sverigedemokraterna allt mer. Det är att de gör fler och fler sådana här utspel i stil med det som Thomas Tobé, moderat EU-parlamentariker, gjorde på SVT-debatt häromdagen. Där han propagerar för att hjälpa i närområdet, vilket ju har varit en grej som Sverigedemokraterna har haft på sin agenda sedan tid och minne.
Ja, och han tänker verka för att EU ska fokusera på detta istället. Så jag tror att han och Charlie Weimers har en hel del gemensamt och kan kanske göra någonting i parlamentet i Bryssel. Nästa goda nyhet är också att det har kommit en ny SIFO-mätning som visar att det enda block, den enda konstellation som har någon möjlighet att få majoritet i riksdagen är MKDSD. De får i nuläget tillsammans 175 mandat.
Det enda orosmålet där var väl att KD verkar, de har lite problem med opinionen, alltså de sitter lite halvlöst till.
Ja, det gör de. Men KD har varit nere för räkning många gånger. Och alltså de går ju upp och ner. Då strax efter valet var de uppe på 12%. Mm. Och nu börjar de närma sig, vad heter det, spärren. Men, alltså det beror ju på det här husköpet som ju Expressen har frossat.
Jag förstår inte hur man kan alltså fästa någon vikt vid det. Ja, vi ska inte gå in på det. Nej. Men det är helt uppenbart att hela det drivet är konstruerat för att svartmåla Ebba Busch Thor, som är, eller Ebba Busch som hon väl heter numera, för att hon är ett draglok för KD.
Precis. Och det ska ju vara rättegång nu om det här husköpet. Jag hoppas att hon vinner och att, det framkommer att hon inte har lurat en dement farbror. Nu tycker jag vi ska titta på när Åkesson kängar till Anders Ygeman.
Var det rätt av Twitter att stänga ner Donald Trumps konto?
Nej, det var det naturligtvis inte. Han är ju president, eller han var då president i USA, en av världens, kanske världens mäktigaste politiker. Det är ju naturligtvis helt absurt att han stängs av, och det här är ju inte... Det är det som är någonstans problemet här, att vi har då ett antal ganska få stora teknikbolag som tar sig rätten att bestämma vem som ska få lov att synas, vad som ska sägas och när det får sägas och så vidare. Och det är ju ett gigantiskt problem som är långt, långt större än Donald Trump på Twitter. Så har jag har själv aldrig följt Donald Trump på Twitter, så att jag har liksom ingen relation till det. Men det är ju helt absurt att han och många andra konservativa profiler i USA inte minst då har stängts av under den senaste tiden.
Anders Ygeman, digitaliseringsminister, vad säger du? Var det rätt att stänga ner honom?
Först vill jag säga att jag delar Jimmy Åkessons problembeskrivning, att de här företagen har för stor makt över det offentliga samtalet. Men jag lutar åt att det var rätt att stänga av Trumps konto, eftersom han har användarvillkor som förbjuder våld och uppmaningar till våld. Och Trump fick två varningar och sen så stängde man av dem. Så det anmärkningsvärda här är ju att vi har en folkvald president som uppmanar till våld och inte att Twitter stänger av honom.
Jimmy Åkesson, menar du att det ska vara fritt fram med vilka lögner och konspirationsteorier som helst på sociala medier?
Nej, men alltså sociala medier är ju, det är inte en tidning vi pratar om här, och det är inte något litet internetforum där man kan slänga ur sig lite vad som helst och så vidare, utan det här är ju att jämställa vid ett torg. Alltså den stora delen av den politiska diskussionen, samhällsdebatten, har ju flyttat till sociala medier idag, och då måste det ju vara yttrandefrihet som råder. Och om jag står på torget så får jag föra fram konstiga åsikter, jag får föra fram konspirationsteorier, och gör jag någonting brottsligt, då beivras det och jag lagförs. Men det kan ju inte vara upp till några enskilda företagsledningar att bestämma om jag har begått något brottsligt eller inte. Utan det måste ju vara varje enskilt lands lagstiftning som styr det, och det är det som är problemet här. Mm.
Men de här företagen har ju använda regler, policies, och det är privata företag. Man går ju med på de här villkoren när man använder sig av deras tjänster. Går det att förhindra att de då har de här reglerna och bestämmer vad de vill stänga ner?
Ja, det måste vi göra, därför att det här är inte vad som helst. Det här är alltså grundläggande informationsinfrastruktur idag som är helt avgörande för det demokratiska samtalet och i förlängningen för våra demokratier. Och då kan inte de här företagen ha hur fritt som helst att göra vad man vill, utan det måste regleras på något sätt så att grundlagen kan upprätthållas. Det är som sagt, det är inte fråga om några små företag. Det är inte fråga om någon konkurrens på den här marknaden, utan det är fråga om i princip ett oligopolsituation där vi har några få företag som styr över demokratin idag, globalt dessutom. Och det är ju naturligtvis borgar ju för katastrof långsiktigt om vi inte tar tag i det.
Ja, mycket bra av Jimmy. Han, till skillnad från Anders Ygeman, har ju förstått vad yttrandefrihet är och att det är alltså att de här företagen inte ska få bestämma om saker som är grundlagsskyddade i olika länder.
Nej, precis. Jag beklagar att Jimmy Åkessons ljud där var inte så bra. Det är faktiskt inspelat så. Det var nog som så här att han hade någon lite sån här mick i örat, ni vet, som man har till telefonen eller så, och då prasslade det ganska rejält. Jag hoppas nu att ni som tittar på YouTube verkligen fick se det här klippet, för ibland så händer det att SVT är väldigt sura över att man citerar deras grejer, men allting finns ju alltid hos oss på Nontube på ingridmaria.se. Nej, men precis. Det är synd att inte Åkesson har följt Donald Trump och därmed kunde avfärda Ygemans uppenbara lögn att han ska ha uppmanat till våld. Ja. Det har han naturligtvis aldrig gjort. Men jag tycker ändå det viktigaste fick han fram, Åkesson, nämligen just det här att det är ett oligopol, det är infrastruktur som är att jämföra med, om ni tänker er, elbolag, banker, alltså den typen av företag. Så att därför så faller hela det här. Privata företag får göra som de vill. Alla privata företag får inte göra som de vill. Så är det ju, va? Utan det är vissa tjänster måste man tillhandahålla, och när man då styr hela det offentliga samtalet, alltså numera, jag vet inte vad det är i det här klippet Åkesson sa, att numera står man ju inte på ett torg och skriker ut sitt budskap, utan man för det samtalet just via sociala medier. Jag kanske klippte bort det. Men där har du pudelns kärna. Alla de här plattformarna, Twitter, Facebook och vad det nu är, de är att jämföra med att stå på ett torg och prata.
Absolut, och det var jättebra. Det var tydligt och bra utav Jimmy. Men jag vill ändå ta upp det här igen med Anders Ygemans lögner om att Donald Trump upprepade gånger hade uppmanat till våld. Hur kan han få sitta och säga sånt i TV? Det är ju en ren lögn. Och det är så de har jobbat så länge. Det är därför så många sovande svenskar tror på detta. Mm. Ja, han uppmanade folk. Nej, det gjorde han inte. Har aldrig gjort. Han var ju den som försökte ta tag i de här våldsdemonstrationerna hela sommaren, när Black Lives Matter hade ihjäl en massa människor och brände ner och förstörde och tog över federala byggnader. Och då stod demokraterna och sa, åh nej, det är mostly peaceful. Det är nästan bara fredligt alltihop. Och det brann och folk sköt, så det är helt galet. Och demokraterna samlade till och med ihop pengar för att betala borgen för de här våldsverkarna. Mm. Och nu står dessa demokrater och påstår att Donald Trump har uppmanat till våld, och Ygeman gör det i Sverige.
Och, ja, och det är väldigt tydligt att de så med vänstersidan med sossarna i spetsen använder händelserna i USA för att passa på att smutskasta sina meningsmotståndare på olika sätt. Ygeman inledde ju här med att påstå att SD är ett hot mot demokratin för att de har ju ett medieimperium av hat och hot som de förföljer journalister med, där de lägger ut namnlistor på olika åsiktsmotståndare. Jimmie Åkesson pratar om krig i riksdagen och krig i valet, och sen började han yra om att Åkesson vill ge Trump Nobels fredspris, vilket ju SD-ledamöter har talat om i riksdagen, men just Åkesson har aldrig pratat om det.
Så där... och för det andra, varför skulle det vara dåligt att föreslå att den president, den enda amerikanska president som inte har startat ett enda krig utan däremot förhandlat fram en massa fredsavtal, varför skulle man inte vilja att han fick fredspriset?
Nej, Ingrid, det är inte det det handlar om. Det handlar om att SD underblåser och gillar politiskt våld. Det är det han vill ha fram, men Åkesson lackade ju till och sa liksom att det var halvsanningar och massa trams, och han tycker inte att regeringsföreträdare ska sätta sig på höga hästar och beskylla mig för en massa saker och att det var att kasta sten i glaset. Så Åkesson försökte ju säga det, att ni är ju rätt duktiga på, från sossarnas håll, på just det här att piska upp konflikter. Mm. Men nej, som vanligt noll liksom självrannsakan från den sidan.
Nej, och det värsta är att de här lögnerna fungerar. Alltså det finns massor med svenskar som tror på fullt allvar att Donald Trump har uppmanat till våld. Men nu ska vi säga någonting positivt här, om något verkar vara på gång i Storbritannien, som ju har fruktansvärda hate speech lagar. Deras inrikesminister Priti Patel, hon är tydligen på väg att försöka få bort dessa hate speech lagar som infördes av Tony Blair. Och de är ju rent drakoniska nu, för att det räcker att någon annan på gatan tycker att någon säger något fult till en annan människa, så kan de polisanmäla detta.
Helt crazy. Och den sittande justitieministern i Skottland har ju till och med gått så långt att han vill förbjuda folk att säga vad de vill hemma vid middagsbordet.
Han är muslim, kan vi tillägga.
Ja, jo då, Humza Yousaf heter han, och han har väl stött på en del patrull vad det gäller, men han försöker trycka igenom det i skotska parlamentet att du ska alltså inte få lov att säga vad du vill ens i ditt eget hem.
Nej, och Skottland verkar ju vara på väg åt ett väldigt farligt håll. De tänker ju ha en ny folkomröstning om att lämna Storbritannien. Och vi kan läsa på flera tider att Gordon Brown, den förre Labour-ledare var han, va?
Nu satte de här på båten.
För detta premiärminister i alla fall. Jag tror han var Labour. Han skriver om att Storbritannien riskerar att bli en failed state, och det är tydligen så att de andra delarna av Storbritannien, England, Nordirland och Wales, tror att Skottland kommer att bryta sig loss. Så att känns ju inte alls bra, men det är klart att de är ju kanske mest en black om foten för resten av Storbritannien om de ska hålla på och ha muslimska justitieministrar som vill övervaka folk i hemmen.
Vi gillar ju Skottland och skottar och känner ju att detta är otroligt sorgligt att de är på väg i den riktningen. Gordon Brown är mycket riktigt Labour. Vid en enkel googling. Så det stämmer. Nu ska vi ge oss på kyrkoattackerna.
Ja, det ska vi göra.
Vad händer? Sammanfatta, Ingrid.
Ja, det är alltså i Spånga, finns något som heter Spånga kyrka, en väldigt vacker gammal kyrka från 1100-talet. Och den har tydligen attackerats ett flertal gånger, och vi ska säga att den ligger i ett väldigt muslimtätt område. Och den har attackerats flera gånger, och bara den senaste veckan två gånger så har man alltså kastat molotovcocktails mot kyrkoporten, och flera fönster har gått sönder, men det var på natten, så att det är ingen människa som har skadats. Men alltså, det är så obehagligt. Vem skulle få för sig att slänga brandbomber på en kyrka?
Behöver vi säga det, eller? Och man märker ju då, de enda som riktigt bevakar detta, SVT har lite motvilligt skrivit något sådär om det, men annars är det ju de kristna tidningarna, Dagen bland annat, som har tagit upp det här. Och man märker en sån motvilja till att ta tag i detta, en sån motvilja mot hela... Oh, visst, det är nyhet och det är hemskt, men man vill inte ta i det, därför att alla vet ju vad det beror på.
Ja, precis. Men man undrar ju, var är Stefan Löfven? Kommer ihåg kärleksbombningen av den där moskén som de själva hade satt fyr på genom någon fritös och var där och sa, detta är fruktansvärt, det här tolereras inte i Sverige. Men kyrkor attackeras hela tiden. Det är ju massor med kyrkor som har brunnit ner. Gamla kulturarv som är bara borta för evigt. Och det är attacker efter attacker. Och detta händer i alla länder när den muslimska delen av befolkningen går över en viss gräns. Mm. Alltså det finns olika gränser för när de börjar göra ditt och datt. Och
Ingrid vet ju att nästa steg är ju då att man rent fysiskt börjar ge sig på kristna. Och det ser vi ju dagligen i till exempel Afrika. Men det är ju tydligen helt ointressant att prata om eller rapportera om. Alltså kristna som utsätts för totalt bestialiska attacker i sina kyrkor eller bara i sina hem. Alltså där... och sådana konflikter har pågått jättelänge i till exempel Nigeria, som är ett land där det är ungefär 50-50 muslimer och kristna. Yeah. Och då vill man ju gärna förklara det med att norra Nigeria där de är då företrädesvis muslimer, det är för att de är fattiga. Det handlar om fattigdom och de är förfördelade på olika sätt, och södra Nigeria, det är där alla naturtillgångar finns.
De kanske lever i utanförskap.
Antagligen. Och då nästa steg i den tankekedjan är ju för mig då att fundera på varför är de så mycket fattigare än södra Nigeria. Och det kan man liksom sådär utveckla. Men det sitter extremt hårt inne att acceptera att det är för att de följer en ideologi som är mycket mer våldsam helt enkelt. Eller som bejakar våld.
Ja, och som talar om att kristna och judar, men vi är ju rätt många fler, vi kristna, är alltså avskum som Allah hatar. Jag menar, tillhör man en sån ideologi, religionsideologi, då är det väl klart att man gör så. Men en som har fått det hela fullständigt om bakfoten är Frida Park, som är opinionsredaktör på Dagen. Och hon skriver då vissa bra saker om att det är hemskt att man attackerar kyrkor och sådär. Men så kommer hon sist fram till så här. Utan att spekulera kring motivet bakom just brandbomberna mot Spånga kyrka, är det ingen nyhet att det för såväl högerextrema som islamister finns ett särskilt symbolvärde i att attackera vad som ses som kristendomens helgedomar. Alltså, hallå! Högerextrem, som jag skrev på Twitter, det har ju numera kommit att bli liktydigt med konservativ. Det som utmärker konservativa människor, det är att man har stor respekt för sitt lands kulturarv. De flesta konservativa är också kristna. Varför i herrans namn, vad är det för människor hon menar är höger? Alltså, vad menar hon?
Det är helt snåret. Jag ser något citat där. Respekt för vad andra anser vara heligt bygger på att jag själv anser något vara heligt. Nej, så behöver det inte vara. Alltså, du kan ha respekt för andras tro och helgedomar. Det går alldeles utmärkt utan att du själv tycker att det är heligt.
Ja, naturligtvis.
Så, nej, snorreboda. Men det var ju i alla fall lite trösterikt att en kristdemokrat vågade pipa till på Twitter, en Daniel Liljeberg, chefekonom, som han skriver på Twitter, på Kristdemokraterna.
Ja, men det är samma princip som chefredaktör.
Aha, okej, okay, så det är rätt då?
Ja, det är rätt. Okay. För att annars är man chefens ekonom.
Ja, okej, eller chefens... Ja, jag fattar. Men han skriver i alla fall på Twitter. Spånga kyrka utsatt för ett nytt attentatsförsök i natt. Hundratals gravstenar välts på norra begravningsplatsen i Solna. 30 träd har vandaliserats på gamla kyrkogården i Malmö. Stölder bland kyrkogårdar i hela sydvästra Sverige, inklusive urnor. skulle vi kunna prata om vad som pågår. Och det är rätt intressant att se vad han får för svar där i den tråden. De allra flesta är ju väldigt pang på och menar på att nej, men det här är en ockupationsmakt vi har att göra med. Och man brukar göra så som ockupationsmakt att man försöker radera majoritetsbefolkningen eller ursprungsbefolkningens alla kännetecken.
Ja.
Men en och annan, Ingrid, dyker upp och skriver sådana grejer typ som att men det finns andra träd på andra ställen i Malmö som också har blivit vandaliserade.
Åh, herregud.
Okay. Det är också. Awesome. Men då har vi ju inget problem då ju. Så att apologeterna, de kämpar på. Mm.
Men frågan är fruktansvärt.
Vad ska vi göra åt detta nu då? Vad ska vi, är det nej ut helt enkelt?
Eller? Ja, det är det. Och vi ska naturligtvis förbjuda islam eftersom det redan enligt grundlagen, religionslagen i grundlagen, där står det att man får fritt välja religion så länge inte denna religion väcker anstöt och leder till våldsamheter. Nu har jag inte den exakta formuleringen där, men det är väldigt tydligt. Och det går bara att använda den grundlagen och säga nu har vi försökt det här med islam i Sverige ända sedan 1975 och det har gått fullständigt åt skogen. Mm. Folk mördas, kyrkor bränns ner och så vidare, våldtäkter och allting. Den här religionen väcker anstöt. Vi kan inte ha den här. Ja. Så, enkelt är det.
Nej, ut. Ja. Eller konvertera. Ja. Nu kommer vi till dagens huvudblock, nämligen Joe Bidens katastrofstart. Han hann ju inte mer än tillträda förrän han snabbt vispade igenom ett antal helståliga beslut.
Ja, sådana här exekutiva order. Mm. Och det har gått en massa rykten om att egentligen är tomma papper han skriver på och att han... Jag skulle tro att han, det är ju inte han själv som har kommit på de här grejerna utan det är ju de som styr denna marionett.
Demente farbror. Ja.
Ja, precis. Och ett av de absolut första besluten han tog som är fruktansvärt det är att han har bestämt sig för att utplåna all damidrott genom att nu ska skolor tvingas att acceptera transpersoner i kvinnlig idrott.
Mm. Detta har ju varit omstritt länge och det av förklarliga skäl. Det är ju nämligen som så att om du är född man och gör en könskorrigerande operation, det är väl den PK och benämningen som man använder nu. Då är det ju så att du har ju fortfarande den fysiska styrkan som du hade som man och du har ofta längd och vikt och så vidare på det sättet. Så att du kan ju aldrig tävla på lika villkor med biologiska kvinnor såklart. Och det har hänt en del jäkligt otäcka saker där till exempel, vi har ett exempel här inom MMA där en trans kvinna, alltså en man som har gjort om sig till kvinna faktiskt slog in skallen på sin kvinnliga motståndare, krossade henne.
Fallon Fox heter den här människan och det är alltså helt fruktansvärt. Men så blir det ju inte i de flesta sporterna. Men du kan ju vara helt säker på att alltså världsrekord för damer kommer ju att krossas på löpande band och det kommer att bli sådana rekord som kvinnor, riktiga kvinnor, aldrig någonsin kan tävla mot. Nej. Så att han har alltså förstört hela damen, eller han har påbörjat förstörelsen av damidrott.
Mm. Och en som är jäkligt förbannad över detta, det är Donald Trump Jr. Vi ska se ett litet klipp med Don Jr. Vad han har att säga om det här.
Where are the feminists? Where are the women talking about these things? Ever notice that the notion of banning gender in sports really only benefits one side? Have we ever seen a woman that became a man or identified as a man dominate male sports? Have we seen one example of that where they're even competent, where they're even competitive at a high level? But we see countless examples. You see lawsuits from some of these young women in high school and college, track, where they're suing because someone decided to be a woman, and the next day they're the national champion, or they're the state champion of their respective sport when they've been a male for their whole lives, but they're dominating women's sports within minutes. You ever notice that it only goes one way? Now, part of that executive order, I got to be clear, also said about no discrimination for sexual preference. But I don't think anyone cares. I imagine that's like PC cover, because if you come out against the ban, then you're being anti-gay. But I don't think anyone cares if you're gay in sports, because it doesn't give you an advantage. There's no advantage if you're a gay man in male sports, or if you're a lesbian woman in female sports. There's no advantage, so no one cares. So this is the PC cover. But if you've been a guy your whole life, and you have a larger lung capacity, larger bone density, more muscle mass, height, weight advantages, that's a huge advantage. Where are all the women? Where are all the feminists that spent years pushing for Title IX? And other protections for women in sports? Because guess what, folks? Women's sports is over. If guys start saying, hey, you know what? I'm not really a great male athlete, but I can just jump into the game and get a full ride scholarship. They're taking your daughter's state championship away. They're taking your daughter's scholarship away. And as the father of a young woman who happens to be an incredible athlete, I'm outraged. This was what the Biden administration wanted to make a priority on day one. On day one, this is an issue they thought they needed to fight. That tells you everything you need to know about how radical this agenda is.
Ja, han säger att han har själv en dotter som är en mycket duktig idrottare. Och att det här förslaget kommer ju göra att hans dotter och många andras döttrar kommer ju inte att liksom få de här stipendierna så att de kan gå på universiteten, och de kommer inte att sätta rekorden i sin delstat och sådär. Därför att det kommer en massa killar att göra som tänker att jag är inte tillräckligt bra för att, men om jag låtsas att jag är kvinna, för då ska man behöver inte göra någonting, det räcker att de identifierar sig som kvinnor. Dessutom får de då vara i kvinnornas omklädningsrum och härja.
Det är intressant att han inleder med att säga, var är feministerna? Det kan man ju verkligen undra. Det finns ju en djup spricka här, kan man väl säga, bland vänsterfeministerna. Vi har å ena sidan de som är sådana som J.K. Rowling till exempel, som har uttalat sig om att det är ju faktiskt skillnad mellan en transperson och en biologisk kvinna. Bara det är tydligen superkontroversiellt att säga, även om det är, alltså det är bara ren science, alltså det är inget konstigt med det alls. Och det utan att värdera, du vet, det ena eller det andra, utan hon har bara konstaterat att det är skillnad. Och då de här som är mer inne på Pride-spåret liksom, att, och som driver en mer aggressiv vänsteragenda skulle jag väl säga, som i många stycken faktiskt inte är så lite kvinnofientlig, vill jag påstå.
Ja.
Det är intressant.
Det var, jag såg Tucker Carlson intervjua en feminist som är av den första sorten där, som tycker att det här är fruktansvärt. Alltså här har då, hon sa så här, här har vi kvinnor fått kämpa i hundratals år för att få rösträtt och för att få delta i våra tävlingar och så ska ni ta det ifrån oss nu.
Ja, och en annan intressant grej som Don Jr. är inne på här också, det är ju det att de gör ofta så här som man har gjort i det här fallet, att det pratas tydligen i det här executive decision om att det handlar om att man inte ska diskriminera och att man drar in gay-personer i det här och att det ska handla om lika rättigheter för homosexuella. Men som Don Jr. konstaterar, det är ju ingen som bryr sig överhuvudtaget om folks sexuella läggning i de här sammanhangen. Det är ju totalt intressant, för det gör ju varken till eller från.
Nej, det ger inte dem några fördelar i sporten.
Såklart inte. Så därför är det fullständigt ointressant. Och han menar på att anledningen till att man tar in det i sammanhanget, det är därför att då blir det att var och en som har synpunkter på det här kan anklagas för att vara homofob.
Ja, naturligtvis. Ja. Det är helt galet. Och vi hinner inte gå igenom alla beslut. Jag vill bara nämna att han har också stoppat ett stort bygge av en pipeline som heter Keystone XL. Massor med jobb försvinner, för att det här är ju... Ja, det är ju inte... Det är inte bra för miljön och allt det där, va? Och så har han då satt stopp på det här inreseförbudet från islamiska länder som gjorde att USA inte fick så många muslimska terrorister. Han har stoppat murbygget mot Mexiko och invandrarna är nu i många karavaner på väg mot USA och traskar igenom Sydamerika för att de vill komma dit och låta Biden ge dem skattepengar.
Hur var det nu, tänker vi ju många av oss fortfarande, med det här med valfusket och Bidens tillträde och allt det här. Det kom ju en opinionsundersökning om så kallad approval rating, alltså hur många som gillar Biden, som gav i handen att det är nästan ingen som gillar Biden, det är bara 48%.
Ja, och det är intressant att detta är ju Rasmussen och de mäter sånt här hela tiden och de kan då jämföra att när Barack Obama var alldeles ny i Vita huset så var hans approval rate, alltså folk som gillade honom, var 67% av amerikanerna, och Trumps sista dag i Vita huset då hade han 51% och när han tillträdde hade han 56%. Men Biden, mannen som har fått flest röster i USAs historia, av någon mystisk märklig anledning är det bara 48% som gillar att han har flyttat in i Vita huset. Hur går detta ihop, Maria?
Ja, hur går detta ihop? Det var ju faktiskt så att vår vän Micke Vilgot på SvebTV gjorde en jäkligt intressant intervju med en professor som heter Claes G. Ryn. Angående det här, alltså saker, man kan säga det övergripande temat var, hur går detta ihop? Och svaret är, det gör det inte. Och vi ska se ett litet klipp här med professor Ryn.
Statsvetare, eller de som kallar sig statsvetenskapsmän, de letar ju alltid efter en sorts genvägar när det gäller att förklara hur någonting har gått till i ett val. De vill kunna förutsäga hur det kommer att gå i valet. Så då har man vissa sådana där grundregler. Ja, ingen vinner presidentmakten utan att vinna delstaten Ohio. Ingen förlorar ett presidentval som har dragit in mera röster än han fick förra gången han stod till val. Och beträffande Trump så kan man ju konstatera det att det är inte nog med att han ökade sin röstandel den här gången. Det var inte så att han fick hundratusentals mera röster, utan han fick någonting i stil med 10 miljoner mera röster än förra gången han ställde upp. Så det är alltså en allmän regel. Om en president får mera röster än han ställde upp första gången, då är han vinnaren. Det är en sån där grundregel som det naturligtvis möjligen kan finnas undantag för. Men sen är det frågan om inte minst tre stater som så att säga speglar demografiskt och på andra sätt det amerikanska folket i stort. Man har valt ut då Florida, Ohio har jag redan nämnt. Men om man då vill vara så att säga riktigt säker på att man vet vem som är vinnare i valet, då tar man in Iowa också, ute i Mellanvästern. Så att dessa tre stater, de är så att säga bellwethers. De ger en indikation på hur det går i valet. Ja, hur gick det då i valet? Jo, Florida, detta jättelika Florida, vann Trump med 3 procentenheter, vilket är en ganska rejäl seger med tanke på hur det gick förra gången och hur det har gått i tidigare år i amerikanska val. Ja, så tar vi då titta på detta Ohio som är en nyckelstat. Ja, vet folk om att Trump vann den staten med 8% marginal? Mycket betryggande. Jaha, men Iowa då? Där är det ju alltid frågan om att det är strid på kniven. Ja, inte det här året, för Iowa vanns av Donald Trump med 8%. Det är alltså en mycket bekväm seger för honom i de här tre staterna.
Det är så roligt. I fortsättningen på den här intervjun så talar Claes Ryn om att det finns ett antal kommuner motsvarande. Mm. Som historiskt sett har det varit så att får du 15 av de här
19.
19 kommunerna så är det, då blir du president. Och Trump fick i det här valet 18 av de 19 kommunerna. Så det är ju någonting med matematiken här som inte riktigt lirar. Jag ska bara nämna att Klas Gryn är alltså... Han är ursprungligen från Norrköping, men han är verksam i USA sedan många, många år. Han är professor vid Catholic University of America i Washington, D.C. Och man kan också konstatera att han är känd för, enligt Wikipedia då, för sina kritiska studier av den amerikanska neokonservatismen. Är populär i Kina. Och flera av hans verk har översatts till kinesiska, vilket jag antar att Wikipedia ser som lite suspekt. Men nu vet ni vem han är i alla fall. Och se gärna hela intervjun.
Alltså, det är väldigt intressant. Han säger ju aldrig rakt ut, det måste ha varit fusk. Men alltså, det är väldigt märkligt. Och jag har ingen förklaring på detta. För hur gick det till då? Hur kunde han ändå förlora när han vann alla dessa liksom standardgrejerna? Jo, det handlade om 5 städer i 5 delstater. Just de här swing states, battleground states, som det har varit så mycket väsen om. Just i deras huvudstäder, där har man antingen mobiliserat människor som aldrig tidigare har röstat. Ja, till och med döda, det säger inte han, men det säger jag. Döda och...
Det verkar ha varit en enorm mobilisering bland de döda, vad jag har.
Till och med så mycket så att det var ju fler än 100% av de röstberättigade som röstade. Så alltså den rimligaste förklaringen är att det är just i de här städerna som fusket har ägt rum. Och det var i just de städerna som man slutade räkna röster på valnatten. Och sen har vi sett alla filmer på liksom hur man, när man började räkna sen igen, så steg Biden så här. Mm. Så detta är liksom väl uträknat. De visste var de skulle sätta in stöten, de visste var de hade fuskare på plats och de visste hur det skulle gå till. Och när de såg att shit, Trump vinner, nu måste vi ta till det här. Det var då de slutade räkna och det var då allting hände.
Ja, det är i alla fall en hypotes, Ingrid, får vi väl säga då. Men en annan intressant aspekt av detta, det tog man upp hos, det var Dave Rubin som var värd, va?
Ja.
Och Dave hade ju då bland annat Sebastian Gorka som gäst. Och vi ska se ett litet klipp med Sebastian Gorka, helt kort på, vem är han?
Ja, han är ju... ungrare av börden, men har vuxit upp i England. Han pratar en mycket tjusig Queen's English, men är numera då amerikansk medborgare och en stort fan av Donald Trump och var en av dem som valdes ut att arbeta närmast under Trump direkt efter 2017-installationen. Och nu så har han olika program och poddar och sånt där. Han är riktigt vass. Alltså jag gillar verkligen Sebastian Gorka.
Han berättar någonting väldigt intressant här. Han är alltså military and intelligence analyst. Militär och underrättelsetjänstanalytiker. Jobbade med Trump då från januari 17 till augusti 17. Och i det här klippet så för han fram en intressant uppgift som inte alls förvånar oss, så här, nämligen att Trump var ju hela tiden omgiven av sina fiender som försökte verka inifrån för att sabotera saker.
But let's talk about the social media component of this.
Can I just jump on this for a second? Because this is massively important. I feel like I'm doing a Vulcan mind meld with Jack and Sean. So it is stunning that this phenomenon still exists. When I was in the White House, and Sean and I were the weird guys, we were the oddities, because we didn't want the establishment to say nice stuff about us. I mean, I said, you know, if the Washington Post ever says something nice about Sebastian Gorka, I'm failing. I am utterly failing because they're committed to the destruction of this president and his agenda. So, you know, they want to be loved. There were people at my rank, deputy assistant to the president, which is pretty high. There's 40 people of that rank in the U.S. in the U.S. government. We outrank 3-star generals. I knew people at my rank, Dave, who were never Trumpers inside the White House, who were there because they wanted the tick on the resume, but were actively trying to undermine the president. So this is this question of bench and team. I mean, Jack is right that it has to be an outsider and a celebrity, but it has to be somebody who can fill 4,000 political appointments in U.S. government.
So one last thing on that, though, Ben, is that, in your opinion, Seb, was that Trump's fault? Like, was that his greatest fault, is that he did not get rid of the right people when he was supposed to get rid of them?
No. It's not that he didn't get rid of them. He didn't have anybody to fill those positions. When we came in, I went to work the day after the inauguration, Saturday, January the 21st, 8 a.m. And I, you know, we came into the building, and I'm not joking, it's not an exaggeration. There were about maybe 20 guys in senior positions, guys and gals, and I mean senior positions, who knew what MAGA meant, were loyal to MAGA, not the man, but to the message, make America great again, and had the wherewithal to actually make something happen. Then there was this gap, and there were like dozens and dozens and hundreds of 23-year-olds. And then there was nobody else. There was no bench. We were a small group of merry men. It was like Robin Hood's insurgency took over the U.S. government, thanks to the American people. And then we had to fill these positions. And what happened? And I'm going to let the dirty laundry out here. We had to fill thousands of positions. And what happened? The Bushy schlep came in and filled the vacuum. The former Bush appointees or people who weren't competent came in for those 4,000 positions. Where else would Donald Trump get that team? And this is a massive problem for the next 4 years. We must build the bench on the outside. And it can't come from these stinking think tanks of so-called elitist, you know, experts here in D.C.
Ja, och så en snabb översättning, Maria.
En snabb översättning och sammanfattning är väl att man kan inte omge sig med swamp-människor om man vill drain the swamp.
Nej.
Nej, Sebastian Gorka berättar ju här att alltså, problemet var att visst, Trump var väldigt sådär frimodig och nu ska vi rensa upp och nu ska vi göra sig och så, men han hade ju inte folk, eget folk som kunde fylla alla positioner, utan inkommer sådana här gamla träskpersoner från Bush-administrationen och andra håll och kanter 23-åringar som inte vet ett piss och som hatar Trump. Mm. Never Trumpers, så kallat. Så han var ju hela tiden omgiven av fiender och det fanns bara en liten kärna av MAGA-folk på insidan.
Och detta är ju då nackdelen med att inte ha varit politiker under hela sitt liv. Därför att Trump hade ju inte de här, alltså det var ju, han skulle ju anställa 4,000 människor på politiska meriter alltså. Så att det är klart att det är gigantiskt svårt. Och Gorka säger här att det är det som är så viktigt nu under de här 4 åren. Om vi nu förutsätter att det blir 4 år som Trump får vara utanför Vita huset och att han ställer upp antingen för republikanerna eller för ett nytt parti. Så måste man jobba med att skaffa denna kompetens av tusentals människor. Så fort man flyttar in i Vita huset så vet man att man inte är omgiven av fiender.
Jag tror att han, vi har varit inne på det tidigare också, han underskattade liksom graden av fientlighet mot honom själv inom republikanska partiet.
Ja.
Men man lever så länge man lär, höll jag på att säga, och tvärtom. Ja. Lär så länge man lever, ska ni vara. Ja.
Ja. Ja, och på tal om det här med nytt parti då, så har jag lagt en länk till en liten sida där det står att det har bildats ett nytt parti som heter Patriot Party. Vi får se om det ligger någon sanning i detta. Och alltså, jag har sett många intervjuer här och det är, vissa tycker att ja, men gör det för tusan, det är väl jättebra, så kan du bara fylla det med alltså ta alla väljarna från republikanerna. Men sen finns det ju de som har jobbat för republikanerna i decennier och säger nej, det är helt fel väg. Vi måste se till att få republikanerna med på båten. Men jag är inte så, jag tror faktiskt att Donald Trump, jag tror inte han är så benägen att förlåta de som har stuckit knivar i ryggen på honom.
Det tror inte jag heller, men vi får se vad som händer. Det är en spännande tid vi lever i, Ingrid, minst sagt. Om man tycker att det här man har sett och hört idag var bra, vad gör man då?
ingridomaria.se, och så hittar man swishnummer, bankironummer och donorboxen. Där, om ni nu passar på att bli månadsgivare på minst 100 kronor, så deltar ni i utlottningen av boken Priset. Tre sådana har vi. Och från Sverige till Absurdistan, tre sådana har vi också. Så ni som blir månadsgivare nu, vi kan ju inte, alltså det är klart det är orättvist mot dem som inte fick detta erbjudande, de blir månadsgivare, men alltså så måste det bli. Ja. De som nu blir nya månadsgivare på minst 100 kronor per månad deltar i utlåsning av 6 böcker. Och vill man skänka lite mindre summa så kan man med fördel använda Media Like-knappen som finns under alla artiklar.
Gör så hör ni alla underbara människor. Vi ses och hörs igen på fredag som vanligt. Och fram till dess så vill jag önska er en underbar vecka. Ha det gott!
Gud välsigne er.